Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du lyssnar på Babyhjälp-podden och idag ska vi prata om parrelationen under och efter graviditeten. Hur förändras relationen när man får barn? Hur kan den icke-gravida partnern få anknytning till barnet? Och hur stöttar man bäst den gravida kvinnan under graviditeten och förlossningen? Dagens gäst som ska svara på dessa frågor är Marcus Petersson som driver företaget Relationsfokus. Marcus är utbildad socionom och legitimerad psykoterapeut och arbetar bland annat med parterapi. Jag som programleder podden heter Valerie Berard. Sätt dig till rätta, för nu kör vi! Hej Marcus och välkommen till podden!
Tack, tack!
Vad roligt att du är här!
Ja, jättetrevligt att få äran och att vara här.
Ja, du, jag tänkte vi kan ju börja med att du berättar lite om dig själv och vad du brukar pyssla med.
Arbetsmässigt, precis som du säger, är socionom i grunden och sen legitimerad psykoterapeut. Och arbetar väl egentligen främst idag med parterapi utifrån min privata mottagning. Och sen så är jag familjebehandlare på ett företag här i Malmö då, där jag då arbetar med barn i rummet. Så här, så att jag gör båda delarna. Och sen utöver det så är jag föreläsare på Lunds universitet och har precis faktiskt fått äran att skapa ett samarbete med barnmorskegruppen Öresund där jag håller föreläsningar till blivande pappor. Och sen så har jag då äran att träffa de här papporna på BVC Bambino i pappagrupper. Så det kommer att bli oerhört spännande att följa den här processen. Så det är lite arbetsmässigt. Sen mitt privata, om man ska säga något lite om det, så är det faktiskt så att jag lever i en bonusfamilj. Jag har en dotter från tidigare äktenskap som är 9 år. Och min sambo har en pojke som är 10 och sen har vi ett gemensamt barn som är 2,5. Så vi lever även i den delen, bonusfamiljslivet, som påverkar en i livet överlag.
Mm. Ja. Så en mångsysslare och med ganska bred livserfarenhet.
Det känns spännande på det sättet, ja.
Du, jag tänker vi kör igång, för jag har några frågor som jag vill avhandla här idag.
Ja.
Jag tänker att det är visserligen den gravida kvinnan som bär barnet, men man kan ju tänka sig att även den icke-födande partnern går igenom en del funderingar, både under graviditeten och tiden efter. Vilka tips har du att ge till partners om hur man bäst kan stötta sin gravida partner som kanske då går igenom både fysiska och mentala förändringar i stor omfattning?
Precis. Jag tänker, alltså det viktigaste är ju kommunikationen. För att man behöver prata med varandra om både det som då är, ska man säga, glädjefyllt i att man faktiskt ska bli förälder. Men det är ju också orosmoment som dyker upp eftersom att det blir en kontrollförlust som vi går igenom. Både då den gravida kvinnan som då fysiskt också gör förändringar. Men även då för partnern utifrån att man kommer, ska man säga, nya förväntningar på livet. Man kommer behöva sätta annan person före sina egna behov, liknande. Och det finns mycket av det här som jag när jag träffar mina par, att man glömmer bort att prata med varandra. Och det kan ju vara olika anledningar att man gör det. Det kan vara så att man är lite vidskeplig. Man vill inte prata om det för det känns läskigt, för då kanske någonting sker. Eller att bara låta det vara, vi sopar det under mattan. Medan den andra kanske har väldigt stora behov av att prata. Och där kan ju bli en krock. Så man måste prata med varandra, lyssna på varandra och liksom vara stödjande på det sättet.
Har du liksom några tips som skiljer sig då från tiden när man är gravid och tiden efter? Där du kan liksom pinpointa lite.
Ja, alltså tiden innan, bortsett från kommunikation, är att det är en förberedelsetid. Det är ju mycket som händer där. Man ska ju dels förbereda sig för inför en förlossning, men också för tiden efter att när barnet har kommit. Och där tänker jag, där är det ju viktigt att man är delaktig. Och där tänker jag det är extra viktigt för då partnern eller papporna, där i detta fallet oftast när jag träffar dem, är att, ska man säga, ta initiativ. Att inte vänta på att ens partner säger, skulle du kunna göra detta? Vad tänker du? Alla de här frågorna som kommer från ens partner, som egentligen går i det hela tiden, är att istället ta initiativet, att börja prata om det själv. För det stärker också relationen. Så vara en delaktig i allt som handlar om, om man har en idé kring rummet, hur det ska se ut, inhandling och barnvagn, kommunikationen, vad det nu är för någonting. Mm. Vara delaktig, det är det viktigaste.
Mm.
Och tiden efteråt, då är det ju fokus på hur ska man som partner kunna knyta an till sitt barn. För att man har inte burit det. Så att det är ju egentligen först när barnet kommer ut som man får den här liksom riktiga känslan av att vänta lite, jag är ju förälder. Och där börjar den fysiska anknytningen. Sen kan man ha en annan sorts anknytning redan innan när barnet ligger i magen och man pratar med barnet.
Sparkar och sådär.
Precis, och lite så här att man är med i det. Men när som sagt barnet har kommit ut och börjat ett nytt liv faktiskt. Mm. Så här, ja.
Mm. Och jag kan ju säga det, vi använder oss av begreppet pappor, men vi inkluderar ju alla, även då andra som inte är pappor, som är partner till den gravida kvinnan.
Precis.
För tydlighetens skull.
Jag tycker det är jättebra det du säger där, för att ibland så blir det, eftersom att jag då benämner det, är ju att majoriteten av dem jag träffar är ju mamma och pappor. Men jag ser likadana egenskaper i samkönade par när jag träffar dem. Så även om det blir en generalisering ibland, så tänker jag, precis som du säger, detta ser jag även när jag träffar samkönade par. Mm. Liksom.
Det är liksom universella problem, kan
ja,
man säga.
Faktiskt. Mm. Ja.
Du nämnde ju förlossningen nu.
Mm.
Hur kan man som partner då stötta som bäst under förlossningen och inför kanske?
Precis. Och jag tänker inför, så är det ju så att det finns ju jättemycket kurser så här. Och egentligen, jag träffade ett par här för ett tag sedan som sa det, att de är ju helt fullbokade inför att de ska gå in för förlossningen. För det är ju kurser kring hur profylax och andningsmetoder, prata med varandra. Det finns massa olika sorts kurser. Och där får man ju välja tillsammans då, tillsammans med sin partner. Vad är det vi behöver? Så här. Man behöver inte följa det här att liksom göra alla kurserna om det är så att man inte riktigt vill. Men ta ut de bitarna som man känner att man behöver. Liksom. Det är ju att förbereda sig tillsammans. Och igen, kommunikation. Att prata med varandra om vad är det vi behöver. Och i detta fallet är det ju så oftast då den som bär barnet som har kanske störst behov av någonting. Och då behöver partnern vara inlyssnande där. Så förbereda tillsammans, prata med varandra, och i det här igen, glädjefyllt och orosmoment. Alla de här bitarna behöver vi ha öppet och prata med varandra. Sen kommer ju själva förlossningen, och då har man ju förmodligen, eller förhoppningsvis får jag säga, pratat redan innan att det här önskar jag av dig. När vi är i den här situationen. Sen kan man inte förbereda sig fullt ut. För att det är ju en unik situation för vardera förälder att vara där. Vissa vill ju att man ska klappa och vara nära. Hålla i handen, torka av pannan. Liksom säga fina ord. Vissa vill ha tystnad. Vissa vill inte bli rörda överhuvudtaget. För man håller ju på att gå igenom någonting som faktiskt är smärtsamt. Så att det finns lite olika delar. Men det viktigaste är att lyssna in på vad är det din partner vill. Och göra rätt utifrån det.
Och som förstföderska vet man inte själv hur man kommer reagera. Nej. I den situationen.
Så är det ju. Så är det. Och det är ju det här med kontrollförlusten igen. Att det kan ju skapa en stark oro för partnern. Eller för personen då som ska liksom förlösa. För att det är ju en smärtsam situation, givetvis. Sen så beskriver de flesta att den smärtan är inte som att bryta benet, om man säger så. Eftersom det innehåller så mycket andra grejer också som gör att det är glädjefyllt och det är liksom, ska man säga, en del av livet på det sättet. Så att, men alla är ju olika. Så här. Jag personligen var ju jätterädd att, att min hetlevrade sambo skulle liksom ge mig på fingrarna. Jag stod där, hon kommer ju skälla ut mig. Jag kommer ju få på fingrarna för att hon har ont. Varför har du försatt mig i denna situationen? Så blev det ju givetvis inte så här. Men jag tänker att man kan ju ha egna känslor också när man går in där som stöttande partner.
Och det där är väl ett ganska vanligt tema i filmer och så, tänker
jag.
Precis. Så det är lätt att få den bilden.
Ja, men det är väl lite så. Vi har den idén.
Ja. Du, Marcus, du nämnde tidigare här anknytningen när det gäller då pappan. För som bekant och som du nämner så är det ju den som bär barnet som oftast knyter an till barnet redan i magen i samband med att magen växer. Men hur kan pappan få en god anknytning till barnet? Du säger att det är någonting som egentligen startar när barnet är fött.
Ja, fysiskt mässigt, för då är barnet ute och det skapas ju den förutsättningar för den sortens anknytning. Men under tiden som graviditeten är igång så är ju anknytningen man kan skapa är ju att faktiskt prata med barnet i magen. För barnet hör ju de sakerna som sker utanför. Och de givetvis förstår de inte vad som sägs där ute, men de kommer känna igen rösterna. Sen blir ju rösterna något grumligare eftersom att de ligger ju i vatten där inne. Mm. Så på något sätt så blir det ju en annat ljud. Men de hör att det är röster. De kan till exempel höra syskon redan innan, att det är liksom fler röster. Så de börjar ju redan sin process där inne av att förbereda sig för livet där ute. Så som pappa eller då partner är ju att prata med barnet i magen. Vara delaktig. Lägg örat på ibland och lyssna på hjärtljud, vad det är där inne. Alla de bitarna skapar ju dels en trygghet för barnet när de hör, men också en känsla av dig som partner vid sidan om att vara delaktig i det. Är det så att du aldrig liksom lyssnar på magen eller pratar eller går förbi och gör andra saker, så drar du också ut på din egen känsla av att bli förälder. Mm. Så där har du alla möjligheter att börja en anknytningsprocess, om man säger så.
Man kan alltså börja redan när barnet ligger i magen.
Ja, definitivt. Mm. Definitivt. Ja. Och sen efteråt, då är ju barnet ska man säga, ute och allting ska börja då. Och där är det ju lätt då att och som är vanligt då också och förståeligt, är att barnet läggs ju till en början då på mammans bröst och alla den här processen. Sen är det ju pappan, eller partnern förlåt, som då tar över till exempel att klippa nagelsträngen, brukar vara en sån grej. Klä barnet, hålla barnet, de här första delarna kommer ju då partnern behöva ta hand om. Och kanske ännu mer hör jag ju då när det ibland blir kejsarsnitt. För då kommer ju partnern vara en närmare del till barnet den första tiden. För att då kvinnan behöver liksom läka och liknande och komma till rätta. Så där börjar egentligen första delen. Och sen är det ju en anknytningsprocess under rätt så lång tid. Och där får jag säga då att partnern blir ju den som blir lite frånvarande, kan bli det om man inte liksom tar de här initiativen som jag pratade om i början. Man går tillbaka till arbete, vardagslivet kan fortsätta på i viss mån, sen kommer man hem och så är det familjelivet. Och barnet knyter ju an till den som den är närmast, för det handlar om trygghet. Så då måste man som partner hitta olika sätt att liksom närma sig barnet och vara nära. Jag brukar säga det att en del är om man har möjligheten att börja flaskmata så tidigt som möjligt. Det innebär inte att man behöver ta bort amning, för det ska man inte göra. Men att man får till med flaskmatning, för det är ett sätt som gör att partnern också kan få den här nära relationen till barnet. Mm. Det andra som jag brukar säga är sele. Att man använder selen och har barnet nära sig. Så barnet kan liksom känna den tryggheten och ens partner kan få lite fritid. Och det sista är blöjbyte. Det hörs lite löjligt att man säger det, att man får skitjobbet. Men det är ett bra skitjobb. För att det är också ett sätt att skapa anknytning. För att bara kort om det, så när barnet får mat och amning så skapar ju det en lustkänsla, en trygghet. När barnet blir av med det kletiga bajset, på samma gång som man pratar i nära, rör barnet, så får du också en lustkänsla. Mm. Så som partner, ta blöjorna. Du låter din partner vila och du får möjligheten att knyta an.
Ja, men det är ju toppen tips ju.
Ja, det är tre faktiskt tips som jag brukar tycka är rätt så viktiga att ha med sig.
Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Sen tänker jag på att man pratar väldigt mycket om förlossningsdepression. Det är ju någonting som kvinnor kan drabbas av. Och som jag förstått det var tionde kvinna som drabbas av det. Men kan detta även drabba partners?
Ja, det kan det faktiskt göra. Det stämmer, det är ungefär 10% av kvinnorna som, det kanske inte 10% som får depression, men det är 10% som får de här känslorna, som kanske ungefär hälften som får liksom kanske, om man säger nu, diagnosen depression. Så nedstämdhet och humörförändringar och det här, det tillhör liksom, för det blir hormonbalansen förändras ju för kvinnan i detta här. För partnern är det ju faktiskt så att den fysiologiska biten förändras ju inte. Här, för att man bär inte barnet. Men socialt, saker och ting förändras. Kontrollförlusten, som jag sa, är en sån bit. Miljöombytet, allting blir ju förändrat. Så där kan också skapas en känsla hos partnern av att jag har inte koll på läget. Jag vet inte hur jag ska göra, orosbitarna. Jag känner mig som en dålig förälder, kan komma rätt så fort liksom. De mörka tankarna av att man faktiskt sover dåligt, trötthet och allt vad det innebär kan ju också bli att jag vill inte ha barnet. Varför gick jag med på detta? Alla de bitarna skapar ju en inre sorg, kan man säga. Något som oftast balanseras upp efter ett tag, för att sen hittar man ju vardagen. Och det är där man då kan se att även då partnern kan liksom få en så kallad depression. Liksom så här. Så att det är viktigt att ha med sig. Och igen då är det oerhört viktigt att prata om de här känslorna som dyker upp där inne. Och vill du inte prata med din partner så kanske du har någon annan nära som du känner att du kan bubbla av dig med.
Finns det någon statistik på hur vanligt detta är bland partners?
Ja,
förlossningsdepression eller?
Jag såg nu inför just podden så kände jag att jag måste veta lite kring det. Och då vet jag att det finns någon forskning som jag har gjort, som det var på Göteborgs universitet, och de tittar på det. Och nu vet inte jag antalet som vi intervjuade och var med där. Men det var också runt 10-15% som också kände detta här. Så det var lik liksom... procenten var ungefär detsamma. Men den stora förändringen olikheten är ju att kvinnan går även igenom en fysiologisk del, och det gör ju inte då partnern. Nej. Som sagt.
Men jag tycker inte det pratas så mycket om just det här med förlossningsdepression för partnern.
Nej.
Utan det är mycket fokus på Vilket ju inte kanske är konstigt heller, men den gravida kvinnan och förlossningsdepression.
Precis.
Så det är ett väldigt viktigt ämne att lyfta, tänker jag.
Jag tänker att det är viktigt överlag att börja se på partners roll. Och det är ju lite det som jag då ärendar då, att skapa det här med pappagrupperna, är ju att få in i det fallet då papporna att förstå hur viktiga de är och även kunna prata om de här orosmomenten och så här. För papporna där har ju faktiskt stått vid sidan och det är förståeligt. Det ska vara fokus på den som är gravid. Men därför tycker jag det är jätteviktigt. Och jag vet också att det finns tankar nu till exempel från barnmorskegruppen Öresund att skapa grupper för samkönade par och liknande också. Så det är på gång att det ska finnas båda delarna.
Jättebra.
Ja, jag tänker det också.
Men hur är det i de här pappagrupperna? Upplever du att det är lätt för de som är där att öppna upp sig och prata om känslor eller tankar?
Alltså, ja, generalisering igen, men jag tänker utifrån paren som jag träffar så, och män då, har svårare till känslorna. Så här. Och nu, som jag säger, det gäller ju inte alla män. Det gäller ju inte mig.
Nej.
Bara skojar. Nej, men det gäller inte alla män. Så här, så är det. Så här. Men en stor del män visar ju svårigheter på just att prata om det som är jobbigt. För det finns istället för att se det som en sårbarhet eller någonting man kan faktiskt få hjälp av genom att prata, så ser man det som en svaghet. Så på så sätt behöver jag ju oftast lirka i parterapier med männen att få igång känslorna och känslobeskrivningarna. Pappa grupperna, det kan vara så att till en början så blir det lite taffligt och lite tyst och man vet inte vad man ska säga. Men oftast är det någon, och det som jag säger då, alla män har inte svårt med detta, så om någon man lyfter någonting som är svårt så ser man oftast nicka från de andra.
Ringa på vattnet.
Lite så, ja, precis. Så att kommer ni till mig i en pappagrupp så hoppas jag att i alla fall en av er är nära känslorna, för då sätter vi igång alltihopa.
Ja.
Så här. Så att, nej, men så är det. Så att, där, man måste lirka lite mer för ut det. Så här.
Sen utöver pappagrupperna så håller du i terapisamtal med par som kanske då ofta är nyblivna föräldrar. Vad brukar de paren lyfta som den största förändringen i deras relationer sedan de fick barn?
Ja, den största föräldringen, de som kommer till mig då, om man tittar på det, så kommer de oftast när barnet är från 1,5, 2 till 3 år, alltså här, om det nu är så att de, ska man säga, de tre första åren brukar man säga, är ju oerhört viktiga för barnet utifrån anknytning och trygghet och lägga grunden och sånt där. Men också en stor risk för parrelationen. För vad vi gör då är ju, och det är förståeligt, är att vi lägger ju fokus på barnet. Allting kretsar ju kring barnet. Så om vi gör saker tillsammans så är det barnet. Barnet kanske, eller rätt sagt i början, kanske tar plats eller får plats i sängen. Alla de här områdena som tidigare har varit en stärkande område för parrelationen invaderas nu av bajsblöjor och barn och skrik och spyor och flaskor och allt vad det innebär. Liksom. Vilket innebär att vi då också glömmer bort och ibland väljer bort vår parrelation. För när barnet då äntligen har somnat, där man kan tänka sig att nu skulle vi kunna mysa tillsammans eller bara ta en tid och prata med varandra, se en serie tillsammans, så tänker man istället att nej, jag pallar inte. Alltså jag vill bara sova. Mm. Och så sover vi. Och sen så börjar vardagen. Så det handlar många gånger om att någon kommer till mig är att de kommer ju då efter som sagt 2-3 år och då beskriver de vi har glömt bort varandra på vägen. Så att en viktig del där är ju att hålla igång parrelationen på olika sätt och vis. Mm. Och liksom, ja, för att man får inte glömma bort varandra. Det är härligt med ett barn, men man måste också få bli ett starkt par.
Mm. Hur gör man det då när man har sovit 2 timmar på natten och är helt förstörd, kanske? Vilket ju är en vardag för många småbarnsföräldrar.
Precis, ja, men så är det. Och i de bästa dagarna så kommer ju detta här, det kommer ju stabiliseras. Alltså man får ju vara medveten om den första perioden är det ju så att det är oregelbunden sömn och trötthet och allt vad det innebär. Så det är klart att man då inte har möjligheten att ta vara på parrelationen på samma sätt. Men ibland så handlar det ju egentligen små saker. Det handlar ju om en kort stund när man frågar hur dagen varit. Man intresserar sig för varandra. Man kan ligga brevarna och hålla om varandra, alla de här bitarna, de fysiska bitarna. Sen så är det ju det som också kommer i samtalen är ju sex- och närhetsfrågan. Där det finns andra delar i det utifrån att fysiologiskt så har ju kvinnan gått igenom en förändring på kroppen och det tar ju tid att läka. Men under tiden som detta sker så har ju partnern som inte har gått igenom detta här fortfarande liksom känslor kring lust och önskemål att vi ska nära oss och närma oss varandra. Mm. Både fysisk närhet men också då sexuellt. Mm. Så det är ju också någonting som kommer upp där man måste ha en idé om hur ska vi förhålla oss till det, det här. Hur ska vi liksom kunna hitta en god balans i detta? Mm. Och att man inte går med på någonting som man inte vill men inte heller väljer bort det hela tiden, för då tappar vi parrelationen. Mm. Det här. Så det finns olika delar i det som man behöver tänka på.
Ja. Mm. Ja, det är tuffa år de där första åren.
Ja, de är ju det. De är väldigt fina också. Mm. Men givetvis är de tuffa. Mm. Och man brukar säga till exempel med trötthet så är det ju så att inte låta någon sova, det är ju också ett tortyrredskap. Ja. När folk inte sover så bryts vi samman. Och när vi har barn som inte sover eller barn som kanske får kolik eller något liknande som innebär att de inte alls kommer liksom ha den här regelbundna sömnen, får då det ju oss vuxna att bli, vet du, empatin försvinner, sympatin försvinner. Så vi blir rätt så syrliga och trötta och arga mot varandra. Mm. Och då är det ju egentligen inte för att man inte älskar sin partner. Det är ju för att jag är för trött. Mm. Och då behöver man ju stötta varandra där. Att hitta ett sätt att den ene får sova och gå upp på natten och ta barnet. Även om det bara är 2-3 timmar och så här.
Jag fick ett jättebra tips en gång innan jag fick mitt första barn. Och det var att om jag nu ville få till en sömnstund på dagen så skulle min partner då gå ut och gå med barnet i vagnen. För annars om de är hemma och även om de är tysta i något annat rum så kommer jag som mamma ändå hela tiden att vara på alerten och tänka att åh, hörde jag något ljud där? Är det någonting på gång? Så man kan inte riktigt spänna av då. Så det är väl ett tips kanske att dela med sig av till lyssnarna att... Ja. Låt partnern eller pappan då gå ut och gå i vagnen om du vill få en liten sovstund och vice versa.
Definitivt. Jag tycker det är jättebra. Det är en viktig del i det. Mm. För att som du säger där, att det är svårt som mamma att släppa taget. Och det är förståeligt eftersom att man har en närmare relation med barnet till en början. Så som mamma där så behöver man ju låta partnern få ett utrymme att vara förälder. Och barnet i sin tur har ju skapat en sorts trygghet till mamman. Så då behöver man ju också göra det här lilla tomrummet mellan så barnet inte kan dras till mamma för minsta lilla grej. Och det är ju också för att barnet då ställer ju också in sig på att vänta lite, min närmaste förälder här är inte här just nu, då behöver jag trygga mig med denna föräldern. Och sen kommer det i sig göra att barnet blir tryggare och tryggare och tryggare. Till slut så blir det ju mycket lättare för en förälder att ta hand om barnet. Och det gäller ju också, jag tänker, när man kommer i den perioden i livet när man ska ta bort amningen, om man säger så, och sluta amma, då kan ju inte mamman vara kvar i rummet, om man säger så. Antingen får ju mamman gå ur rummet, om man nu sover tillsammans i samma rum, eller så får pappan gå iväg med barnet. För att när barnet vaknar så kommer ju barnet nästan lukta sig till det här bröstet, att jag vill ju ha amning, jag vill ha mjölken där, för det ska ge mig trygghet. Men barnet kommer också till slut lära sig att men här finns inte. Bröstet finns inte här, jag kan inte göra det. Och då kommer barnet skapa en trygghet och somna. Mm. Och vi gjorde det utifrån självårslöjan. Vi gjorde också det här. Och där blev det just det här att min partner låg där ute och kände ju också att nej, men vänta lite, nu får jag väl gå in och stötta. För nu har ju barnet skrikit i 7 minuter. Det är ju helt galet för lång tid för en partner som ligger utanför. Mm. Och går då hon eller han in där liksom inne, då förändras situationen. Det här. Så att det är lite där att där måste man hålla ut och lita på sin partner. Jag har koll, han eller hon där ute vet om vad jag ska göra. Jag måste liksom backa bak.
Och där gäller det också om man har liksom kontrollbehov att kunna släppa på det.
Precis, kontrollbehovet är ju en stor bild. Mm. Det är ju liksom att man inte står och hänger över axeln när man byter blöja. Eller jag tänker sånt här att om man ska ut och gå med barnet i barnvagn så behöver ju inte mamman packa väskan. Har du med dig det? Har du det? Det handlar ju om att partnern ska våga ta det här. Om man vågar, alltså, värsta kan hända är bajsa på sig och då får man gå in och köpa ett par blöjor någonstans eller ta sig hem fort eller vet. Det är oftast inte mycket värre.
Det mesta så, går att lösa.
Ja, det gör ju det. Så det är ingen fara. Mm.
Marcus, du brukar ju råda paren som du möter i ditt yrke att agera som ett team. Vad innebär det mer konkret?
Mm. Ja, jag brukar säga att det finns egentligen 4 områden när jag träffar då par med barn. Det ena området är team och det ska jag då beskriva lite om. Det andra är egentid, hur man får till en tid för sig själv för att ladda batteriet. Och sen är det familjetid, det är det man har tillsammans med sitt barn. Och sen är det som vi har pratat om nu, partid, som oftast är det som vi glömmer bort. Teamet är ju egentligen alla praktiska grejer. saker som vi fördelning av hushållssysslor under tiden. Vem handlar hem? Vem städar? Vem tvättar? Alla de här lite, ska man säga, basala grejerna som behöver finnas i livet överlag. Men även då ännu mer när man då får barn. Och hur man ska få ihop det här teamet. Hur ska vi kunna arbeta tillsammans och veta att sakerna blir gjorda? Och då brukar jag säga att jag kopplar lite till arbetslivet, att beslut till exempel kring vem som ska göra någonting ska ju göras i ett specifikt forum. Vi ska inte ta beslut i stundens hetta eller när man är på väg till jobbet eller något sånt där, för de besluten glömmer vi bort. Så man behöver lite så här avsätta en tid i veckan när man sätter sig ner. Hur ser veckan ut? Vem ska göra vad? Hur ska det se ut? Och att man också där bestämmer sig för en fördelning och att man bestämmer sig för deadline. Jättetråkiga ord, för att det är lite så arbetslivet ser ut. Man går inte in i ett personalrum och bestämmer personalmöter och inte bestämmer vem som ska göra vad. Alla vet vad man ska göra när man går därifrån. Så det behöver man ha i team. Och där tänker jag, det är ju där jämställdhet kommer in, som jag tycker är ett jätteviktigt begrepp som man behöver ha med sig. Och jämställdhet för mig utifrån föräldraskap är inte att det är 50-50. Det är att man först fördelar man sakerna som man känner att det här kan jag göra. Det är inga bekymmer för mig. Jag kan bjuda på självavslöjande. Jag tycker om att dammsuga och städa. Det är stressreducerande för mig. Det behöver inte jag ens diskutera med min sambo om vem som ska göra eller inte. Jag kan göra det. Och hon kan göra något annat. Så där tar man först och delar upp alla sysslorna som man känner att man kan fördela på ett bra sätt. Jämställdheten kommer till alla de här sysslorna som ingen vill göra. Där behöver vi dela upp det. Jag tycker det är jättetråkigt att göra det. Men gör jag också. Okej, men då gör jag det på onsdag och du gör det på torsdag. Så där är jämställdheten utifrån det. Och det andra är att jämställdheten, som jag ser det praktiskt sett, är att den sätter igång när partnern kommer hem från jobb. Där är den igång. För att under dagen så den som är hemma med barnet arbetar med barnet. Det är inte enkelt att vara hemma med ett barn. Det är fullt upp med allt vad det nu är.
Ja, det kan jag vittna om.
Jättebra, jättebra. Och partnern är ute och arbetar. Och där blir oftast en krock. För då kanske den partnern tänker att jag vill bara komma hem och slänga mig på soffan när jag har jobbat hela dagen. Och sen så mamman som är där hemma känner bara jag bara längtar till min partner kommer hem så jag kan få slänga mig på soffan. Ingen pratar med varandra. Så när man möts upp då så kommer det bli konflikter, för båda två känner att de har rätt till den här egentiden. Så där kommer jämställdheten in. Att när man möts upp där, det är där man behöver titta på, fördela och ordna till det. Båda två ska få möjlighet till ett utrymme att andas ut. Men båda två måste också lyssna in på varandra. Så, här. Så det är utifrån teamet. Och sen är allting, i teamet ingår ju inte bara det här, de praktiska. Det handlar också om att planera in när man får möjligheten att gå iväg och träna. Man brukar också säga det, att man kan även planera in partiden där. Så här. Så att, och jag kommer ihåg ett par som jag hade för länge sedan, som de planerade in en dag i månaden, så tog de båda två ut semester. Och de var lite fula då, kanske man inte får säga så här i en podd, men de sa inte till på dagis att de då var hemma, så barnet var på dagis. Mm. Men det var för att de fick, den dagen fick de möjlighet att ta vara om parrelationen. De gick och lunchade, ja, de hade sex också vid tillfällen, de njöt av den tillvaron tillsammans. Det planerar de utifrån teamet, det här behöver vi få in. Så teamet har en jätteviktig funktion när man ska bli förälder, för att man ska ha koll på vem som ska göra vad och liknande. Det minskar konflikter.
Är det tillräckligt då med en sån här day-to-day i månaden?
Jag tycker inte det. Men allting är utifrån vilka förutsättningar man har. Har man ett nätverk som kan gå in och stötta, så kan man ju rätt så tidigt på det få korta stunder tillsammans. Om man har en mormor, morfar eller farmor, farfar som går in, eller annan nära så kan de ju stötta upp. Jag tror att de flesta har egentligen bara, det man låser sig vid är att man har en idé om att den här partiden ska innebära en sparhelg eller åka iväg på något längre. Och då väljer man bort alla de här små stunderna. Så att det är ju en viktig bit att ha med sig, att ta vara på de små stunderna om man inte har möjligheten att göra någonting större. Det här. Så att ja, det är en viktig del att ta vara på det.
Ja, men mycket intressanta råd.
Ja.
Men jag tänker, röda tråden idag har ju varit att man egentligen ska kommunicera med varandra om behov och förväntningar. Och det kan ju tyckas vara en ganska enkel sak. Men varför är det då egentligen så svårt?
För att känslor slår ut logik. Vi kan logiskt sett sitta ner och prata, precis som du och jag gör här just nu. När jag går härifrån och mina känslor kommer in och trötthet och liknande, så är inte jag alltid den bästa terapeuten. För att känslorna övervinner det. Och det gäller ju även då i en familj där man inte har de teoretiska kunskaperna som kanske jag har. Är ju att logiskt sett så kan vi prata om så här ska vi vara, så här ska vi förhålla oss. Men så kommer trötthet och allt annat trycker på. Och då drar känslorna över och då kommunicerar vi på ett helt annat sätt. Och vi kommunicerar ibland på ett inte destruktivt sätt, får jag inte säga. Det är ju oftast liksom lite grövre. Men det är att vi kommunicerar genom att vi säger saker som vi är missnöjda med. Istället för att säga vad vi egentligen vill. Så här, du gör aldrig. Är ju egentligen att jag vill att den personen ska göra mer av det. Men den andra tar ju emot det med kritik. Så att på något sätt är det ju bara på kommunikationsnivå att börja prata om vad man vill ha och inte vad man inte vill ha. Men det är finliret. Och där, som jag säger igen, att där slår ju känslorna över och tar över de här bitarna. Och då agerar vi inte alltid på rätt sätt. Liksom.
Nej, vi är inte alltid helt rationella varelser, vi människor.
Nej, vi är faktiskt inte det. Nej. Och det får man faktiskt stå ut med ibland också, att det faktiskt är så. Det gäller ju på båda delarna. Både så här. Sen har man ett barn sen som verkligen inte kommer att vara rationellt. Så att man får liksom börja öva lite tillsammans.
Ja. Ja, men du, det var faktiskt dagens sista fråga.
Ja, trevligt.
Stort tack, Markus, för att du kom hit och gästade oss idag.
Tack själv.
Det har varit jättetrevligt att ha dig här.
Härligt, härligt, tack.
Och stort tack till dig som har lyssnat på dagens avsnitt av Babyhjälp-podden som leds av mig, Valerie Berard. För att säkerställa att du inte missar några kommande avsnitt, följ oss på Facebook och glöm för all del inte att prenumerera på podden. Ha en riktigt härlig dag!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.